Välkomna till Brödernas Premier League-podcast den här helgen efter vi har haft ett Manchester-derby och har ett landslagsuppehåll framför oss. Välkommet, tycker du?
Aldrig välkommet med landslagsuppehåll.
Tycker du inte att det är lite skönt att liksom så här få en veckas uppehåll till att fundera över?
Nej.
Så ett juluppehåll är ingenting som du förordar i Premier League?
Nej.
Du tycker det är härligt?
Ge mig mer Premier League.
Premier League-matcher varje dag, det är så det ska vara.
Nej, kanske inte varje dag. Men lördag, söndag. Jag har ju svårt för de här veckomatcherna, för de är så sent. Men liksom fredag, lördag, söndag får gärna vara matcher.
Du vill ha 20-45 avspark fredag?
Ja, det är helt okej med mig. Jag menar, jag lever inget partyliv, så det funkar för mig.
Okay. Ja. Vi hoppar väl rätt in. Manchester derby igår, United mot City, och man får väl lov att säga att det var storebror som gav lillebror en lektion, eller vad tycker du?
Ja, så var det absolut. Det var ju liksom klassskillnad. Det var ju, ja, United var inte bara en klass, två, tre klasser sämre än vad City var, och det är lite oroande för United. Det gnälls väl mycket på Mourinho, och det gör det väl med viss rätt, men jag vet inte tusen om laget är så mycket bättre.
Men vem tycker du det här säger mest om, Manchester City eller Manchester United, att det ser ut så här, att det är relativt enkelriktat en sån här match?
Är det United? Alltså, grejen är ju att United har ju som stått still efter Sir Alex. De har ju liksom inte tagit, de har ju bara gått bakåt, och det är ju Det skylls på tränarna, och visst ska de ha sin del i det, men problemet är större än så, skulle jag säga. Det är liksom, man måste vilja, jag vet inte, kanske tänka lite nytt. Kanske de tog in en David Moyes. I och för sig var ju det Sir Alex önskan, så att det var svårt att gå emot det. Sen tog de in en Louis van Gaal, inte direkt ny i gamet. Och sen tog de in Mourinho, inte heller ny i gamet. Så att, jag kanske hade tyckt att det var roligare om de hade tagit in någon nyare, men lite fräschare idéer.
Nu ska vi inte fastna i det, men finns det inte, alltså, en inte så liten del av mig tror att Sir Alex har så stort ego att han inte riktigt ville att det skulle gå lika bra för hans efterträdare som det har gått för honom. Tror jag är helt ute och cyklar då?
Jag hoppas ju inte det, alltså, jag hoppas ju att han hade hoppats. Men givetvis så, grejen var nog mer att han visste nog att det skulle bli kämpigt. För han var, när hans sista år där, det var liksom, han visste att det här är liksom det sista jag kan få ut av United. Det var en ganska ålderstigen trupp, och han visste ju liksom att jobbet för efterträdaren skulle bli svårt liksom. Men grejen är ju att jag tror ju, han visste nog att det skulle bli svårt från början. Däremot på sikt så tror jag att han hoppas att United kan återuppleva liksom de där fantastiska storhetstiden. Men då måste man in med lite nytänk, tror jag. Man kan inte plocka in en...
Förstår man det? Jag tror inte Sir Alex önskar United olycka, men jag tror inte att han önskade att det skulle bara rulla på Champions League-titlar, tripplar och tripplar, så att det liksom såg ut som ett självspelande piano.
Ja, men grejen var ju att han ville ju vinna så länge han var med där. Och han tänkte ju inte liksom längre. Han tänkte ju inte liksom att jag lägger ner nu efter den här säsongen. Och då får liksom, han tänkte ju att jag vill vinna. Vad min efterträdare gör, det är hans uppgift liksom. Jag ger honom en trupp, och han gav honom en väldigt ålderstigen trupp. Det fanns ju liksom inte så mycket mer att få ut av det där laget. Så att det var svårt.
Jag är inte säker på att jag håller med om det, men jag ska inte faktakolla dig på det där, för jag faktiskt inte min dator tillgänglig. Men vi ska inte fastna i det, utan jag tycker vi pratar om gårdagens match istället. Som vi konstaterar, United är både ett och två nummer för litet. City då, alltså, fan, jag måste ju säga att jag trodde ju det skulle införas någon form av mättnad, att det kanske inte skulle gå lika enkelt som i fjol. Men det ser ju ännu enklare ut i fjol. De är ju helt ostoppbara. De, som du säger, United är inte klockrena i år, men alltså de kör ju över United. Och 1-0-målet, jag försökte hitta vilka fel United gör i försvarsspelet på 1-0-målet. Och det enda jag kan komma på är väl lite grann att yttern där, jag tror det är Lingard, slarvar lite grann, ligger lite på fel sida när David Silva lyckas trä fram den till Raheem Sterling på kanten. som sen slår ett klockrent inlägg som skär genom boxen. Och sen så liksom, sen är det godnatt. För då lyckas de få fram bollen till David Silva och så 1-0. Och det liksom, jag kan inte peka exakt på vad gör man fel där. Vad kunde man ha gjort
det gör bättre? Det gör de väl egentligen inte. Nu vet jag, nu har ju United gått ut och sagt, spelarna och Mourinho gått ut och sagt att alla tre målen är våra fel liksom.
Ja, men det, alltså så här, inga mål blir mål om det är totalt felfritt. Men vad jag menar är att det var ju inga så här jättestora misstag tycker jag. Utan det var liksom, de fick någon liten yta och de gjorde verkligen det mesta av det.
Ja, det är så när man har ett skickligt fotbollslag, då är det enkelt att spela fotboll.
Mm. Vi gillar ju att snacka skit om Raheem Sterling till exempel, men hans inlägg för 1-0, det är en sån där perfekt diagonalboll som mittförsvararna inte kan nicka bort och som liksom går in framför målet och De Gea kan inte komma ut och så bara, ja, jättesvårt att försvara sig mot.
Nej, det, jag vet inte, det känns ju som ganska avslaget personligen liksom. City kommer ju inte att tappa poäng alltså.
De är för
skickliga. Det visst, ett Liverpool kan ju säkert vinna mot dem i den enskilda matchen, men det är väl också det enda laget jag kan se. Om City spelar sin vanliga fotboll och Liverpool spelar sitt, får ut sitt vanliga spel, så kan väl Liverpool vinna mot City. Men det finns väl inget annat lag som kan ta poäng av City som jag ser egentligen. Och då liksom, och Liverpool kommer att tappa poäng mot, kanske inte mot de sämre lagen, men Liverpool kommer inte gå rent mot övriga topp 6 liksom. Så att det kommer att skilja en 10-12 poäng. Jag är rätt övertygad.
Jag hade tänkt spara det här till sen, men nu när du pratar så mycket poäng och toppstrid och så vidare, så säger jag så här då. Jag har en lista och jag har ett nummer, och jag vill att du gissar efteråt vad det är för siffror jag just har läst upp. Manchester City 2, Liverpool 0, Chelsea 4, Spurs 3, Arsenal 4 och Manchester United 8. Kan du gissa vad de siffrorna är?
Ingen som helst aning.
Okej. Det är antal poäng som respektive lag har tappat mot lag utanför topp 6. Det vill säga lagen som inte är de här lagen.
Okay.
City har kryssat mot Wolves, 2 poäng borta. Liverpool har gått rent mot alla lag utanför topp 6. Än så länge. Chelsea har kryssat mot West Ham och mot Everton häromdagen. Spurs förlorade mot Watford. Arsenal har kryssat mot Wolves häromdagen och mot Palace. Och United har torskat mot Brighton och kryssat mot West Ham och mot Wolves.
Så du menar att du är mer hur många poäng har andra sidan City tappat mot övriga topp 6 konkurrenter?
Det har jag inte kollat. Den statistiken har jag inte kollat. Men vad jag menar,
men det kan
är
jag
att
liksom, med. De har tappat två mot Liverpool.
Ja. Men poängen är så här då, att det liksom, som vi har pratat om tidigare, det är som natt och dag mot Leicester-året när de här topp 6-lagen, som vi ändå vill kalla dem, gav bort poäng till höger och vänster mot de sämre lagen. De har ju verkligen skärpt upp sig. De tappar ju typ inga poäng, utan den här ligan avgörs på hur många poäng du förlorar mot ett icke-topp 6-lag nästan. Och det avgörs ju framförallt i topp 6-striden.
Ja, topp 6-striden skulle jag säga enbart det handlar om just nu, för så bra är de.
Nej, men det är liksom, det är det jag tycker är så tråkigt varje helg egentligen, att man, det sker väldigt sällan någon upset. Det är liksom en upset att Arsenal tappar 2 poäng mot Wolves, att Chelsea kryssar mot Everton.
Jag tycker inte att United, jag tycker visst inte att Tottenham, även fast Tottenham går bra poängmässigt, så tycker jag inte att Tottenham är övertygad. Det är lag som skulle kunna tappa poäng mot de sämre lagen. Chelsea ser bra ut, så att de tappade poäng mot Everton, det såg jag inte riktigt komma. Men jag tror fortfarande inte att Arsenal eller United, det är inga lag som går rent mot de sämre lagen.
Jag tror inte Liverpool är det heller. De har 0 poäng hittills mot de sämre lagen, alltså torskade poäng, men de har ju inte sett klockrena ut heller.
Nej, det har de ju inte alls gjort, men man får vara nöjd med resultatet då.
Nu övergick vi till en generell diskussion om toppstriden, och jag vill tillbaka till Manchester derbyt, för jag känner inte att vi är klara där. 1-0 målet som sagt, fenomenalt av City, fenomenalt av David Silva, och de är ju så hungriga när de får in bollen där, när Bernardo Silva, eller är det Mahrez som får in bollen framför mål? Jag kommer inte ihåg, det kanske är Mahrez som får in den framför mål.
Bernardo Silva är det.
Ja, de får in bollen framför mål där, och då är ju de så hungriga. Både Aguero och Silva är före sina, alltså David Silva är före sina United-försvarare. Och så är det 1-0 där. Sen gör man 2-0 tidigt i andra genom att... vem är det som tappar bollen? Är det Lingard som får snabb press på sig? Och sen så enkelt väggspel och sen ett fenomenalt avslut av Sergio Aguero i nättaket. Och jag hörde att David De Gea fick lite kritik över att han gick ner. Att han liksom var på väg neråt när skottet kom högt. Jag vet inte om jag tycker man kan kritisera för det. För alltså det vanligaste i det där läget är att skjuta ett lågt skott som man hoppas gå in i bortre eller liksom gå tunnel på målvakten. Så jag kan förstå att han var på väg neråt. Det är svårt att skjuta över målvakten i det där läget, kan jag tycka. Så jag tycker bara att det är ett fenomenalt avslut. Jag vet inte. United fansen kanske tycker att De Gea kunde ha gjort det bättre. Och klart han kunde, men jag tycker inte att det är någon tavla.
Vad man kan säga är att De Gea har ju inte allt. Det här är väl han kanske tämtade på hittills.
Nu ska man inte lasta honom kanske, men han har inte varit så där omöjlig som han kan vara.
Vi förväntar oss i nivå med förra i fjol.
Alltså De Gea är ju typ 15-20 poäng för United. I år har han väl knappt varit någon poäng än så länge. Men defensiven har ju sett väldigt dålig ut också för United. Så att det är svårt att vara bra målvakt om du har en dålig defensiv. Så att,
Jag har inte sett United så noga, men att han inte ska ha betytt någon skillnad i år, det är svårt att se. Det finns förresten en diskussion där om Chelsea. För jag menar, Kepa togs in för hur mycket pengar som helst. Vi har knappt hört hans namn sen första omgången. För det verkar inte som att han har inte varit så satt under så mycket press. Och kanske tagit det han ska ta. Så då har det liksom bara glömts bort att han köptes för snuskiga pengar. Mer då. 2-1 kommer på en straff som Romelu Lukaku fixar. Och det är väl... Det blir ju alltid straff i de där lägena.
Det är ju såklart straff. Det går inte att säga någonting. Det är ju så klantigt av Ederson också. Liksom. Så bara... Men det är såklart.
Sen
då tror man ju kanske att det ska bli lite nerv i matchen. Men icke så mycket. Jag tycker City spelar av det ganska enkelt efter det. Den är ju... Ganska. Jag kan ju tycka att 3-1 målet är ganska dåligt av United. Det är väldigt dåligt. Tappar ju helt markeringen. Det är liksom den minsta spelaren City har i straffområdet.
Ja.
Och så får han ta ner bollen liksom och så lägga in den liksom. Det var väl det då, men
alltså det är ett bra inlägg, men jag tyckte framförallt Nemanja Matic, han ska ta ett steg bakåt och nicka upp den där och liksom nicka ut i hörna eller nicka iväg den. Men han är på väg framåt och bara ser den segla över sig. Han skiter i den i princip och så landar den på Gundogan. Och...
Ja, nej, det är Matic som tappar honom. Så att, det är dystert om United fan där. De hade lite framgång här i veckan med bortaserien mot Juventus, men... Nej, som det känns just nu så måste det till något väldigt radikalt om det ska bli något topp 4 för United i år.
Det var ju som Andreas sa när vi pratade med honom förra veckan, att även fast United har sett så tveksamma ut, även fast de har så svårt för det, så är de inte så himla långt bakom som den kritik de får, skulle man kunna säga. Alltså, nu, de hade ju tappat mest poäng mot lag utanför topp 6 och så vidare.
Vad är det nu? Det var 7 poäng efter Tottenham på fjärde platsen.
Det är ju inte på något sätt omöjligt, men du tycker att det är det med tanke på hur...
Det tycker jag garanterat. Jag tror inte att United kommer att bli så avsevärt mycket bättre att de tar in 7 poäng på Tottenham på resterande omgångar. Vad är det kvar då? Det är 26 omgångar kvar. Det har spelats en tredjedel av ligan.
Och du är lite deprimerad, för Liverpool kommer inte att vinna ligan. City kommer att vinna, och Liverpool kommer inte att vinna Champions League.
Det är som du var inne på, alltså, topp 6 är ju så mycket bättre. Det finns ju som inga, det går ju inte att gå på några minor.
Ja, det finns ju några enstaka.
Eller grejen är att det kommer säkert att hända. Men grejen är att man kan inte se att det kommer att hända. Om det är det City framförallt. Man kan liksom inte se att det ska kunna gå.
Och grejen är att
när de tappade poäng mot Wolverhampton till exempel. Jag menar 99 gånger av 100 om de får spela om den matchen och liksom med chanserna liksom, så vinner de den matchen. Det var ju inte så att de förtjänade att vinna den matchen, City. De var klasser bättre. Det var ju liksom ingen dålig insats. Och det är väl det liksom. Så att nej, City är för bra. Liverpool är tvåa i ligan, Chelsea är trea. Sen är det väl ganska öppet. Arsenal, Tottenham och så United är väl en outsider då.
Innan vi lämnar Manchester derbyt så vill jag väl bara stänga boken där. Alltså, sa den här matchen något oss som vi inte redan visste om de här lagen?
Nej, vi visste ju att United var tröga. Har inte så mycket fart i sig. Har inte så mycket... Har inte speciellt mycket som är positivt. Och, det säger väl att City är ett alldeles för bra fotbollslag. Liksom. Ja, men med de spelarna så ska man väl vara ett så bra fotbollslag. Jag tycker så att,
Vi har ju inte berört hela den här Der Spiegel-avslöjandet om PSG. Och
ja, om vi ska gå in på den så borde
nej.
Vi...
Vi kan väl bara snabbt nämna det att
UEFA har ju bara gett dem lite böter.
Jag har inte läst avslöjandet, men kan man beundra ett lag som spelar så vacker fotboll när det har tillkommit på
olika sätt? Jag tycker att det är skandal. Jag tycker att det ska bli ordentligt med poängavdrag. Och det säger jag inte för att det ger Liverpool en chans att vinna ligan. Utan för att de har ju uppenbarligen kringgått regler. Det är PSG också som det räknas om. Och det är egentligen grejen är att det har bara vetat. Man har ju vetat att PSG har gjort någonting.
Du försvinner där.
Va?
Du försvinner. Sluta pilla på ditt headset.
Ja, nej, men man vet ju att PSG och City har gjort någonting. De har ju liksom tagit sig till toppen liksom på ett par år bara egentligen. Mm. Genom de där ägarna. Vad de har gjort är ju svårt att veta. Det var ganska mycket i den där rapporten. Liksom det är skatter som inte betalas. Och jag vet inte. Det är ägare som betalar ur egen ficka. Jag vet inte alls riktigt. Men har de fuskat, vilket de har gjort, så tycker jag att de alla gånger ska bli poäng. Alltså det ska inte drabba dem ekonomiskt. För det rör dem inte i ryggen. De har så mycket pengar. Utan det måste straffas där det gör ont. Och det är i poängen i ligaspelet.
Ja, eller uteslutning i Champions League.
Ja, precis. Eller så kan man utesluta dem ur Europacup-spel i 5 år. För mig är det absolut.
Ja, man, vi får se vart det där landar någonstans.
För det är ren doping det där. Och då, ja, men det är det ju.
Alltså jag tror...
De har ju kringgått en regel som sattes för att klubbar inte skulle kunna liksom, ja... Ha ägare som...
Skapa kapital på vad ska man säga, artificiell väg genom sina stenrika ägare. Alltså, jag håller ju på sätt och vis med dig, men samtidigt så tror jag nog att alla klubbar står sig själv närmast och ruckar inte bara på en eller två regler för att få som de vill. Sen, jag menar, om du är United, då är det ganska lätt att dra in de där pengarna, för du drar in mer än vad du spenderar, för du har ett sånt otroligt starkt varumärke. Men då City och PSG tar genvägar till att få det starka varumärket.
Ja, det får man inte göra. Bygg upp din klubb istället. Jag menar, City har ju byggts på kanske 15 år. Okej, om vi säger på 15 år har de byggt klubben kanske. Men United och Liverpool har ju liksom byggt sin klubb på 100 år.
Ja. Nej, vi ska inte fastna i den diskussionen, för jag känner att vi är för dåligt pålästa. Men jag vill att vi ska nämna det i varje fall. Och jag tycker frågan om man kan beundra fotbollslaget som spelar så otroligt bra fotboll.
Jo, alltså det är klart man kan beundra laget, men sättet, för det är fantastiskt fotboll. Men sättet de har tagit sig dit på, det är ju fusk lång väg.
Okej. Okay. Ja, vi hoppar vidare. Liverpool tog emot Fulham och jag såg fram emot den här, för jag ville se Fulham. Jag ville se om Liverpool kunde sparka igång sin offensiv, och jag ville se om Fulhams offensiv var defensiv var så dålig som det pratats om. Och istället fick jag se en match där som kunde ha gått väldigt annorlunda. Jag tycker inte Liverpool imponerade så väldigt mycket, åtminstone inte den halvlek jag såg, och jag tycker inte Fulham var fullt så dåliga som deras rykte var. Vad tyckte du?
Nej, det var väl Liverpools offensiv som var lika dålig som den varit hittills under säsongen. Vad som däremot har räddat Liverpool lite grann, det är ju defensiven. Men i min mening så var väl det här kanske den sämsta defensiva insatsen. Jag tyckte att Fulham kom till lägen som Liverpool inte släppt till tidigare under säsongen.
Nej, det var ju Sessegnons friläge där. Ja, jag såg Van Dijk.
Ja, det är väl det, problemet där är väl att de lämnar Mitrovic helt ren och kan inte skarva liksom. Sen att Gomez blir typ tunnlad eller vad han blir där, det är mer otur än dåligt skulle jag säga. Och så där har man ju tur att Sessegno inte gör mål. Och sen har vi offside-målet då.
Nu går du lite för fort fram här. Jag ville säga en sak om det där läget som Sessegno skapade. Det var ju det att, som du säger, Mitrovic fick upp och bara nickskarva. Det är ett väldigt enkelt fotbollsmål att, eller fotbollstänk, en hög boll på en bra nickstark forward och sen skarv. Det jag tänkte på var att Van Dijk var ju den som hade någon slags ambition att gå upp med Mitrovic i den där nickduellen, men felbedömer helt och är liksom 1-2 meter ifrån. Han har inte ens kunnat gå upp när Mitrovic nickar till den. Så det är ovanligt att se Van Dijk, som är en så stark huvudspelare, felbedöma där. Och ja. Sen när skarven kommer, som du säger, så ser någon har lite flyt med studsen och helt plötsligt är han fri. Mm. Och där kunde det ha gått 1-0. Och sen, för att gå vidare till det du skulle säga där, Mitrovic får ju ett 1-0 mål bortdömt helt felaktigt.
Är det konstaterat att det är felaktigt? För att känslan är ju att det är i alla fall, det är inte solklar onside och det är inte solklar offside heller.
Från de stillbilder jag har sett så är Robertson en halv meter lägre än övriga okay. backlinjen och upphäver ja. Offside. Men ja. det är ju ett tajt beslut, det är det ju.
Grejen är ju att linjemannen kan ju omöjligt vara säker på att det är offside.
Nej, det tror jag inte.
Omöjligt, och då ska han ju inte vinka.
Nej.
Nej, men det är lätt hänt när de större lagen spelar att då tar han hellre det där domslutet.
Absolut, särskilt på hemmaplan. Det här är ett sånt domslut som gynnar storlagen, som du säger. Att de får de här grejerna med sig.
Ja, sen är väl inte det kanske största problemet. Det största problemet är det som händer sen. Liksom. För då blir det ju, då sätter Alisson igång spelet när bollen rullar.
Ja, precis. Han låter den inte stanna och det får han ju inte göra. Utan han slår ju till den när den fortfarande rullar lätt framåt. Och då ska det vara om frispark. Men domaren släpper det. Sen får han fram den till Sala. Och jag har inte sett någon bra bild. Men han känns fruktansvärt ren.
Ja, väldigt ren.
Det känns som att han låg 5 meter framför de andra.
Men det känns ju som att typ alla spelare stannar upp också. Jag menar, jag vet inte. Fulham kollar väl ut mot linjemannen och tycker att det där borde vara mål. Vissa jublar säkert. Och så är, liksom, och så är helt plötsligt det Sala fri. Liksom. Så
att,
men ja, väldigt konstig situation liksom. Jäkligt tråkigt att sett liksom, för att Liverpool förtjänade inte det där målet. Jag tyckte Fulham var bättre.
Det vet jag inte. Jag tyckte
i första halvlek var Fulham klart bättre. Bättre ja. Organiserat, hade vassare chanser än vad Liverpool hade, klart bättre med andra ord.
Liverpool skapade några chanser ändå. Manés strumprullare som borde ha fått på mål.
Det är knappt en målchans.
Målvakten Rico gjorde väl någon fin räddning på Salas friläge där med högern. Jag vet inte om jag håller med om att
Fulham skapade några chanser. Om man jämför med Sessignons chans.
Nej, den var ju renare.
Ja, exakt. Det var återigen en väldigt usel insats av Liverpool första 45, och sen får man det där 1-0 målet väldigt tursamt. Och i andra halvlek, ja visst, Liverpool rycker upp sig, det gör man, och man är väl lite bättre i andra, men det känns som att Fulham, ett lag som går dåligt, ett lag som saknar självförtroende, när man får det där emot sig, då är det godnatt mer eller mindre. Så att det är ganska lätt för Liverpool att spela av det mer i andra halvlek.
Jag tycker väl från det jag såg att resultatet var ganska rättvist, i och med att Liverpool var spelförande, hade skapat en del chanser även fast
det jag säger, uppe i nivå.
Men jag säger att
det kunde bli tillfälligheter. För mig är det tillfälligheter. Ja. Det är klart att Liverpool är bättre i andra halvlek, men om Mitrovic gör 1-0, då förlorar Liverpool den här matchen.
Men det är det jag menar.
Liverpool kan ju inte säga att de vinner matchen för att de är det bättre laget. De vinner det för att de har tur med domsluten.
Ja,
Liverpool
är inte
ett tillräckligt bra fotbollslag.
Jag hör ju det. Vi har haft den här diskussionen så många gånger, och du kommer fram till att Liverpool är för dåliga. Så vi studsar vidare. Vi konstaterar att Chelsea bara fick kryss hemma mot Everton. 0-0. Everton är ett lag som snor lite poäng där. Jag har inte så mycket att säga om den, för jag såg faktiskt några highlights.
Jag har någon sak att säga. Jorginho borde definitivt ha fått ett rött kort.
Okej.
Okay. Han hoppar in med dobbarna före, utsträckta ben på Gylfi.
Ja.
Solklart rött. Men blir bara gult.
Okej.
Okay. Väldigt märkligt domslut. Det är solklart. Han kan inte ha missat det liksom.
Nej. Var det också i kategorin domslut som storlagen får med sig då, eller?
Ja, det kan väl landa i det, tycker jag. Men det gör ju saken bara mer pinsam. Men första halvlek tycker jag Everton faktiskt är det bättre laget. Skapar lite mer farliga chanser än vad Chelsea gör. Andra halvlek tar ju Chelsea över.
Mm.
Och Jordan Pickford gör några bra räddningar. Intressant från matchen är att Jerry Mina, den upphåsade nyförvärvet för Everton, gjorde sin första start.
Mm. Så gick det för jätten från Colombia?
Ja, det gick nog bra. Han hade ju nollan. Så att,
de höll nollan?
Ja, de höll nollan. Jo, men han var en bidragande orsak till det. Så att Everton känns spännande.
Det gör de alltid.
Och, jo, men alltså ännu mer spännande. De har liksom spelare, tycker jag, som är ganska bra. De har Bernard, brasilianaren. Mm. De har liksom...
Rickarlison har fått börja spela striker ett tag.
Absolut. De har Gylfi som jag gillar. De har
svårt att ogilla Gylfi.
Ja, svårt att ogilla Gylfi. Ja. Så att, nej. Bra poäng för Everton. Och Sarri slipper förlora igen. Så att han håller sin... Han slog väl en rekord här som bästa... Bästa starten av en ny tränare eller något sånt där. Eller längsta sviten obesegrad eller något sånt där. Så att, ja, nej. Det, men det enda som är absolut värt att nämna, det var Jorginhos tackling på Gylfi. Rött kort.
Ja, okej. Jag är mest fascinerad över att ett mittbackspar som David Luiz och Antonio Rudiger kan hålla så tätt bakåt. Men det kanske beror på att man inte släpper till så mycket bakåt. Man har mycket boll genom Jorginho.
Ja, man har mycket boll. Och har man mycket boll, då släpper man inte in mål heller.
Svårt för motståndare att göra mål när de inte har boll. Arsenal, illa ute mot Wolverhampton. De åker på 1-0 i baken efter en fin löpning av Cavallero och ett väggspel. Och lyckas få in en kvittering på slutet. Ett inlägg så där som är så jobbigt för målvakter att hantera. Blir det en liten, liten touch så är det helt åt helvete. Och det blev ingen touch, så istället gick den rätt in. Och Arsenal kommer väl undan lite med blotta förskräckelsen.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker Wolverhampton var bättre. Och förtjänade att vinna. Och det är det här jag menar med Arsenal framförallt. Jag vet inte, det är svårt att veta vad man har Arsenal riktigt. Förra veckan, jättebra insats mot Liverpool. Eller var det förra veckan?
Ja, det var förra veckan.
Jag skulle säga att det var en helt fantastisk insats av Arsenal. Jag tyckte defensivt var de klockrena. Jag tyckte offensivt var de riktigt bra. Så att där tyckte jag de förtjänade att vinna. Och sen då mot Wolverhampton hemma, liksom, då är man helt plötsligt sämre än motståndet. Liksom, det svajar väldigt mycket i prestationerna. Sen har de ju fått resultaten med sig ändå, ska ju sägas. Under den här perioden. Men det har ju inte sett jättebra ut ändå, kan jag ju tycka. Men,
Ja. Bernt Leno gjorde några riktiga kvalificerade räddningar den här matchen. Han räddade väl lite av poängen, kan jag tycka. Får vi se då. Jag såg Arsenals matcher som byggde upp mot Liverpool, och jag var inte imponerad. Men ändå så har de flytet. Och det är väl återkommande då, till att liksom Arsenal, Spurs, Liverpool, ingen av dem spelar jättebra. Lite Manchester United också. Liksom spelet ser inte klockrent ut, och ändå så vinner de och vinner. Lite så.
Ja, fast United vinner inte, de ligger åtta.
Nej, men säg att de har vunnit mot Bournemouth. Inte helt väl förtjänt. De har vunnit, nu kommer jag inte ihåg alla matcher de har vunnit. Men de har ju vunnit ett par matcher på slutet. Och det har ju kanske inte sett kanon ut i någon av dem.
Nej, men vinner.
Så, ja. Spurs då. För att hoppa till ett lag som också vinner och vinner, fast de inte imponerar. De vinner med 1-0. Den här matchen. De har haft hur många bortamatcher som helst nu i inledningen på grund av arenastrul. Och de vinner den här genom att en kille som jag aldrig hört talas om gör mål.
Juan Foyt. Ja, Foyt, han startade igen. Han hade ju en hemsk premiär, eller debut, förra helgen. Han orsakade två straffar. Och fick starta igen här då, och då gör han mål istället. Så att, det var ju kul för grabben. Han är väl 21 år, argentinare.
Juan Foyt, det låter lite som engelsk mamma.
Ja, argentinsk pappa. Lite så. Men 1-0, jag tycker ju personligen att Crystal Palace förtjänar en poäng från den här matchen. De skapar ju mer chanser än vad Tottenham gör. Så norrman Sørloth kommer in och har en chans som han definitivt ska göra mål på.
Ja, men det är på slutet.
Ja, Townsend har en målchans. Så att Tottenham går ju poängmässigt riktigt bra, men som du sa, spelmässigt är det inte jättebra, det är det ju inte. Och jag blir lite fascinerad. Christian Eriksen sitter på bänken. Och han har suttit på bänken i de senaste matcherna, vad jag har förstått. Och jag, då kan jag bara känna liksom, nu har ju Tottenham vunnit, men jag kan ju bara känna att för mig Tottenham är ju som bäst när Christian Eriksen spelar. Jag tycker han är deras överlägset bästa spelare. De ser mycket bättre ut när han spelar. Nu vet jag också att han har väl haft någon form av skadeproblem.
De har överhuvudtaget haft Tottenham jättemycket skadeproblem.
Jo, jag vet, men Christian Eriksen har väl någon skadeproblem. Men samtidigt så ska han väl inte sitta på bänken om han är skadad. Så att Nej, jag vet inte riktigt. De har ju också, det rör sig ju alltid om kontrakt också när det gäller Tottenham. Christian Eriksen har väl inte fått någon jätteförhöjning på sitt kontrakt. Han vill väl ha mer pengar. Eftersom Harry Kane fick mer pengar så vill väl Christian Eriksen ha de pengarna också. Men ja, vi ser väl. Christian Eriksen tycker jag ju, som fotbollsälskare, jag vill se varje helg. Det är en fantastisk fotbollsspelare, så att det tar emot att inte få se honom.
Mm. Ja, det ska ha skett en uppmärksamma situation i den här matchen som jag missade. Jag såg en bild på Erik Lamela när han blöder från ansiktet. Han har fått en liten spark och det kanske egentligen inte är så farligt.
Det som händer är att vad heter han? Ganska snabb vänsterytter i Crystal Palace.
Townsend?
Nej, inte Townsend. Spelat i Leicester tidigare. Ja. Han skär in i
Max
banan.
Max Meyer eller Jeffrey Schlupp. Schlupp såklart.
Jeffrey Schlupp var det. Han skär in i banan och skjuter med högern.
Mm.
Och då har Lamela glidit in för att försöka antingen glidtackla eller att täcka skottet.
Mm.
Men Schlupp kom ju där. Han skjuter dels med fel fot och dålig balans. Han lämnar ju som marken också.
Mm.
Så det går inte att skylla på någon. Och då... Då har han ju dålig koll på vad han gör med fötterna. Och då är han väl där och rispar i pannan på Lamela med dobbarna.
Mm.
Så en väldigt oturlig situation. Men spelet fortgår ju. Vilket det ju givetvis inte ska göra, framförallt när det uppstår blodvite också. Så att det var väl lite märkligt domslut, absolut.
Mm, där kan man ju passa på att förtydliga vad regeln gäller. Att det snackas mycket om huvudskada och det snackas mycket om blod och så vidare, men det regeln säger faktiskt allvarlig skada. Lindrig skada spelar på allvarlig skada.
Så det spelar ingen roll om det är huvudskada, bara är det lindrig så spelar de vidare.
Man kan ju säga att en huvudskada är en allvarlig skada per definition, en allvarlig skada. Men
jaha, så en allvarlig skada då, det spelar ingen roll om det är huvudskada eller om det är på foten.
Domaren bedömer vad en allvarlig skada är. Det är det som är grejen.
De har tagit bort själva huvudskaderegeln.
Jag vet inte om den någonsin har funnits, utan det som är grejen är liksom att, men alltså allvarlig skada, då kan man ju säga att en huvudskada per definition är en allvarlig skada, eftersom huvudet är liksom det viktigaste vi har på kroppen.
Ja, så är det ju.
Men vad jag menar är att det liksom, domaren ska ju ta beslutet. Och det här är ju inget snack. När man ser bilden att det blöder liksom på det där viset, då måste man ju kolla hur.
Det kanske är svårt. Samtidigt är det svårt. Jag menar, det var ju inte så att det sprutade blod. Och liksom, man vet ju aldrig, Tottenham ledde med 1-0, var ju satt under press. Ligger han kvar?
Filmade han lite.
Va?
Man kanske inte såg att han blödde sådär.
Nej, precis. Ligger han kvar för att få till en avblåsning eller... Ja, men så där i efterhand så självklart skulle det ha blåst.
Mm.
Ja. Du har ju gått domarkurs, men jag tycker som vi har varit inne på, det är en väldigt luddig regelbok. Det är så många regler som, jag vet inte, dels kanske inte ens borde finnas och så dels... Några regler som borde finnas som inte finns. Så att, jag vet inte vilka Pelle Jönsar som skriver ihop den där regelboken.
Ja, du är fortfarande arg för förra veckans regelquiz här.
Nej, jag är mer arg för att vissa saker tillåts och vissa saker tillåts inte.
Vi kan väl hoppa från den här matchen och bara nämna ett beslut som Charlie Austin inte var så nöjd med. Hans Southampton fick ju 1-1 hemma mot Watford och han borde ha gjort 2-0 när han skjuter någon gång i andra halvlek och det blåses bort för offside. Och de som inte har sett det här målet, jag rekommenderar att göra det, och jag rekommenderar att se Charlie Austins intervju efteråt också, för han var arg, kan man säga.
Ja, den har vi sett.
Ja, men det var ju härlig uppriktighet liksom. Han var väldigt missnöjd. Han tyckte att de skulle ha haft 3 poäng, för det skulle ha varit 2-0, och ge oss VAR nu, för domarna behöver uppenbarligen hjälpen. Ungefär så sa han. Han skjuter ett skott. Maier Yoshida är offside. Solklart offside. Men bollen går kanske 1 meter ifrån Yoshida och in i målet. Och då är frågan om det här ska bedömas som offside. Påverkar Yoshida spelet?
Mm.
Alltså jag säger nej. Så min domarbedömning är såklart nej. För Yoshida är för långt ifrån bollen. Jag vet inte om han försöker nå den. Men han har ingen chans att nå den. Det är ett skott liksom. Och han står inte så långt ifrån den. Det ska godkännas. Men det finns ju en tolkning som är att Yoshida kanske påverkar målvakten genom att han är och stör. Och då finns det ju liksom, det går inte att 100% säga att det inte ska vara ett mål. Men jag skulle nog luta åt att de flesta tycker att det ska vara mål.
Mm, ja, men så är det ju. Gör han en aktiv rörelse mot bollen, då är det så här.
Ja, det är det som är frågan om han gör. Han vill inte riktigt reagera, det är ett skott liksom.
Ja, men Göran, han vet nog själv att han är såklart offside.
Ja, det vet jag inte. Om han vet. Det är en mittback som är uppe och strular i motståndarens straffområde. Ja, nej, men det borde ha varit 2-0 där. Men Watford får ju sen en kvittering genom ett skott från Halebas som studsar lite flipper och sen in i mål. Och jag förstår ju så att Hamptons frustration också. De är i desperat behov av poäng och har väl inte vunnit på St. Mary's i år. Så nej, jag förstår frustrationen.
Mm.
Och så fick de göra... Kan det ha varit deras första spelmål? Gabbiadini fick göra ett av få spelmål de har gjort i år. I alla fall. Ja. riktigt grisigt mål.
Ja, det var det.
Ja. Pereira i Watford drumlar med bollen i eget straffområde. Istället för att bara tjonga iväg den, han får både en och två chanser, så blir han caught in possession i straffområdet. Och då straffar det sig. Det är... Danny Ings som grisar fram den till Gabbiadini. Och Gabbiadini står på rätt plats och bara sätter en boll som han själv hade satt.
Ja.
Så ja. Det är en skicklighet det också. Rätt man på rätt plats.
Ja, sannoliken.
Så det är så. Och med det vill jag väl att vi kikar lite på bottenstriden. Cardiff vann i helgen. Newcastle vann i helgen också. Och det ger oss att Cardiff, Huddersfield och Fulham just nu ligger under strecket. Crystal Palace faktiskt börjar närma sig. Southampton också 8 poäng, samma som Cardiff. Burnley 9, Newcastle 9 och sen ett litet hopp till West Ham. Är det de där 6 lagen som är där nere? Är det bland de 3 vi hittar våra nedflyttningskandidater?
Ja, men det är det absolut. Det känns ju som att nu vann ju Cardiff här, men Huddersfield känns ju hopplösa. Fulham har ju någonstans ändå lite potential, men är alldeles för svaga defensivt. Så risken är ju att de åker.
Crystal Palace känns ju som att de är...
Nej, Crystal Palace är för bra. De är för bra. Jag har sett dem tillräckligt många matcher för att uttala mig att de är för bra. De ska inte kunna åka ur. Sen Burnley kanske borde klara... Cardiff borde också... Sitter där och säger Cardiff, Huddersfield och Fulham åker. Jag vill ju ha kvar Fulham dock, men då måste det nog till ett tränarbyte där, vilket nog kommer ske ganska snart. Så får vi se vad det blir.
Ja, vi har ju inte fått vårt första tränarbyte än. Det börjar väl, det börjar väl lukta bränt snart. Jokanovic
ligger är överlägset närmast.
Ja.
David Wagner har ju så mycket förtroendekapital. Jag tror inte att han får sparken även om de åker ur. Så jag tror att han kommer
Cardiff, att där har han inte gjort så mycket affärer. Så jag vet inte hur höga förväntningarna är egentligen.
Nej, jag tror Neil Warnock sitter säkert.
Mark Hughes är Southampton då?
Ja, Mark Hughes efter Jokanovic. Det är väl de som hänger löst.
Ja, det känns ju som att The Ginger Mourinho sitter ganska säkert där i Burnley. Och Roy, som du säger, Crystal Palace kommer nog rycka upp sig. Ja, det är lite speciell situation att vi har lag som inte går bra, men tränarna av olika politiska anledningar sitter ganska bra.
Ja, men så är det.
Ja, det var det, Mattias. Jag vet inte, finns det någonting vi har missat att nämna från den här säsongen eller från den här omgången? Leicester fick ett 0-0. Men det var väl inte så mycket
att... Nej, det var väl inte så mycket att hänga där. Fanns det mer att säga? Nej, det gör det väl inget.
Tror jag sagt allt som behöver sägas. Vi kan kika lite framåt. Då bör nästa omgång vara den 24, va? Om 2 veckor.
Ja, 23-24. Nej,
24. 23 är en fredag, så 24-25.
Ja, det är
så. Löning och Premier League. Då har vi Brighton mot Leicester. Ingen tidig match på lördagen där, utan alla matcher 16:00 utom den sena matchen. Everton, Cardiff, Fulham, Southampton, Manchester United mot Crystal Palace, Watford mot Liverpool, West Ham mot Manchester City och Tottenham mot Chelsea. Så väl ut att vara några matcher som skulle kunna bli lite spännande, va? Särskilt Tottenham-Chelsea såklart.
Ja, det känns spännande, absolut.
Watford är ju inga enkla, ingen munsbit, och Liverpool har bortaplan. West Ham har kunnat sno lite poäng av toppkonkurrenterna, möter Manchester City hemma. West Ham är ju ett lag som lite spännande med sin topptrio där. Nu vet jag inte, har de fått någon av dem skadad?
Ja, det var väl Jarmolenko som skadade sig.
Just det.
Men kan ju meddela att idag har de signat en spelare.
Jaså?
Samir Nasri.
Oh, Samir! Är han tillbaka i Premier League?
Ja, han var ju på fri transfer. Han var väl avstängd för någon dopinggrej eller kanske någon droggrej. Jag vet inte alls, men han har varit avstängd, men de signade honom på fri. Och alltså vilka pengar han fick också. Han får ju närmare 100 000 pund i veckan också.
West Ham?
Jajamän.
Nasri har väl inte varit bra på hur länge sedan helst?
Nej, det var länge sedan. Han hade ju någon säsong i City där han var bra, men nej. Jag vet inte, det känns så annars som en West Ham-värvning. Lite avdankad gammal stjärna som ska komma in och spela.
Joe Cole-varning på det här, fast Joe Cole var ju åtminstone seriös.
Ja, precis. Nej, så att de har signat honom idag.
Okej, okay. Ja, vi får se om han blir en Adebayor eller en... Jag kan inte komma på någon gammal avdankad spelare som har en chans till.
Nej, precis.
Ja, Fulham Southampton, jätteviktigt möte i botten där. Och sen så får vi se om Crystal Palace lyckas störa Manchester United. Och på söndagen där så har vi ska vi se, Bournemouth tar emot Arsenal. Bournemouth som har varit kanon men ändå tappat lite poäng nu på sistone, 2 raka förluster. Och sen Wolverhampton mot Huddersfield. Känns väl som att lördagskvällens Tottenham mot Chelsea känns olidligt spännande.
Det är den man vill se.
Den man vill se. Får vi se hur Tottenham ställer upp med sina extrema skadeproblem. Jag vill ju se Kepa sättas på lite prov också. För jag menar, det snackas så mycket om att, ja men typ Liverpool, investera ordentligt i en målvakt så att du har en trygg sista utpost. Men ibland känns det som
Kepa är bra.
Ja, nej, jag säger inte att Kepa är dålig. Jag säger bara att liksom, ibland känns det som att alla de där pengarna för att få en marginellt bättre keeper. Jag vet inte, är det så?
Lite potential där också. Kepa är typ 20 år eller 21.
Ja, just,
nej,
klart.
Kepa är bra, han är bättre än Alisson. Så det känns.
Du sågar Alisson.
Ja, men Alisson har inte sett bra ut.
Ja, han har sett lite svajig ut faktiskt. Ja. Men, ja. Det är ingen Loris Karius i varje fall.
Nej, det är det ju kanske inte.
Nej. Hörru, vi tar en liten paus.
Ja, vi gör.
Vi försöker göra en quiz inför nästa helg. Och så ska jag fixa mitt headset den gången.
Gör så.
Tack så mycket för ikväll, hörni.
Ja.
Tack, hej.
Hej.